Okej, då ska vi prata om David Icke och hans bekymmersrynka. David Icke är ju en författare och också andlig, varför jag pratar honom på min kanal. Andlig på så sätt att han pratar om en aliens eller interdimensionella varelser, eller vad man ska kalla det. Ödlor som finns på jorden och har idéer om medvetandet och att vara medvetande. Han pratar, jag har inte lyssnat jättemycket på honom, men han pratar om den typen av saker. Och anledningen till att jag ville prata om honom var för att han har den här bekymmersrynkan, nästan kronisk, så som jag tror jag skrev under YouTube-klippet. Det är någonting som han har, och många andra som har, alla har ju bekymmersrynka när de är bekymrade eller då trycker ihop ögonbrynen så att det skapar den här rynkan mellan ögonbrynen. Så det är inget konstigt, alla har det. Men vad jag tycker är intressant är att notera om någon har det väldigt mycket, väldigt ofta. Typ i, så att jag inte kollar jättemycket på honom, men jag har sett en del och han är ofta bekymrad. Man ser ofta att han har den här rynkan mellan ögonbrynen. Och för att göra en lång historia kort så tror inte jag, eller det är inte vad jag eftersträvar, helt enkelt. Man kan ju vara jättebra, man kan säga smarta saker, man kan ha jättebra argument, man kan ha rätt argument. Så det är någonting annat. Jag pratar mer om ett typ av varande som min bild är att han har inte den typ, han är bara ett som exempel då på någon, en andlig typ person som inte har det typen av varandet som jag eftersträvar eller jag tycker eftersträvansvärt eller en typ av förebild. Jag har dem uppe här för den som kollar på video. Det kan man se på antingen om det är YouTube eller Spotify, men inte Apple Podcasts. Där man ser honom i alla fall med den här bekymmersrynkan, och vi ska prova att lyssna också lite grann på hur det låter när han pratar.
Take our power back than ever we believe we are, and you know I look on these people as pathetic little boys in short trousers, little boys and girls in short trousers, because what kind of psychopathic insanity does it take to want to impose your will over a vast population of people? I mean,
ja, så där hör man ju också att han låter ganska irriterad, vilket man ju kan vara. Vi har exempel även inom, vad ska man säga, andligheten eller andra andliga personer. Jesus inte minst, som fick det här kända utbrottet på månglarna, de som lånade ut pengar på kyrkan eller vid kyrkan, och det finns andra också. Sen mästare, samurajer inte minst, som har den här zen-traditionen som kan gå ut i krig och slåss, och det finns i den kulturen. Så att kunna vara, använda ilska till och med, men också kunna vara typ aggressiv står inte motsatsförhållande egentligen till något. Men vad jag pratar om mer är mer av den här, så att säga, kroniska bekymret, kroniska irritationen. En annan person som jag kom att tänka på bara som har en sån här tydlig bekymmersrynka är psykologen, filosofen, vad man nu ska kalla honom, författaren Jordan Peterson. Där man också kan ju argumentera om så här, har han rätt eller fel i det han säger. Uppenbarligen är jag intellektuell och smart och har massa smarta idéer. Nu tittar jag på en bild på honom bredvid en annan författare. Jag vet inte om han går som neuroforskare eller något sånt där. Sam Harris i alla fall. Som de båda två har. Han har lite mer då, Jordan Peterson, den här bekymmersrynkan. Man hör också lik David Icke. Han har det väldigt ofta, i väldigt många intervjuer, och när han pratar så är det också som att det är en typ av en irritation bara. Han är, Det är som att han gnäller, eller inte gnäller, men att orden kommer liksom, ja, men lite irriterat. Det är som att han är bekymrad. Bekymrad är ett väldigt bra ord, för att han ser också kroniskt bekymrad ut. Och för mig är det ändå bara intressant, eftersom att när man pratar om andlighet, och Jordan Peterson har ju också en typ av andlighet, han är kristen och ibland gråter han i intervjuer och ja, vad nu det säger. Så han är ju inte alltid bekymrad och sur eller så, men väldigt mycket. Men båda de här är då andliga på olika sätt. Och jag skulle vilja hävda att andligheten, som jag är intresserad av i alla fall, hur man nu ska definiera den, men egentligen att bli fri från lidande, och i det här fallet också bli fri från bekymmer, bli bekymmersfri, är lite grann av ett mål. Inte att man inte ska bry sig om saker, inte kunna känna att det här är viktigt eller det där är intressant, eller vad säger jag, det där kan jag bli irriterad för. Men att komma bort någonstans från den här kroniska bekymrandet, eftersom det är ett lidande, som jag ser det. Jag ser det som ett tecken på lidande. När vi är ansträngda i ansiktet, det kan ju vara att man tränar eller något sånt, det kan vara av olika skäl, men ett skäl kan vara att vi faktiskt mår dåligt. När vi tränar så anstränger vi oss också, så blir det någon så här, en typ av stress. Men när vi pratar, så varför ska vi vara bekymrade hela tiden? Varför ska vi anstränga oss och må dåligt? I teorin så bör man kunna prata om många saker utan att må dåligt över det. Jag slog på bekymmersrynka på nätet också. Jag kommer inte ihåg varför, bara för att se vad att det är det namnet man använder, tror jag. Och då var det någon Nivea här som pratade om anledningen till att det uppstår. Och såklart bara av att vi blir äldre så uppstår ju bekymmersrynkor. Så när vi rynkar, när vi gör samma typ av ansiktsrörelse väldigt många gånger, det är därför vissa sådana här typ influencers försöker att inte le, helt enkelt. För att varje gång vi ler så får vi rynkor runt ögonen, runt på andra ställen. Botox slätar ut det där. Så med åren så kommer mer och mer sådana rynkor. Och bekymmersrynkor likväl. Så det är en sak. Men det är också, skriver de, stress. Stress är en sak. Ja, det står stress. Bekymmersrynkor kallas även för stressrynkor eller tänkarrynkor. När vi stressar blir våra ansiktsmuskler spända och tenderar att bilda ett upprepat uttryck i form av en rynkad panna. Så här är de inne på det, som jag är inne på också lite grann, nämligen det här att det är också orsakat av stress, eller ett annat ord, lidande. När vi lider mycket så, ja, det, vi lider när vi är väldigt stressade, och när vi lider så spänner vi oss ungefär. Hela egot eller jaget går att se som en enda stor kontraktion. En kontraktion mot världen, att vara i opposition mot världen, mot kroppen, mot världen. Och olika typer av rädslor bara. Och mycket riktigt, om man lyssnar på Jordan Peterson eller David Icke, så är de väldigt ofta i opposition mot något. De är sura på någon eller arga på något. Och igen, man kan ha helt rätt. De kan ha helt rätt i det de säger och det de saluför. Det är inte det som jag diskuterar här, utan snarare vilka vi har som förebilder. Man kan ha förebilder inom olika. Man kan tycka att så här, Messi är min förebild inom fotbollen, men kanske inte som människa. På samma sätt kanske man kan tänka att ja, men David Icke är någon som jag tycker är, säger bra, rätt saker, och jag gillar det och jag vill följa det. Men kanske inte som människa. Men många gånger så blandas de här ihop. Och någonstans också, om man söker frihet, vilket många faktiskt söker, och många är ute efter frihet, då tror jag inte att deras väg leder dit. Det är lite som att en blind skulle förklara vägen. Hur man ska uttrycka det. Eftersom min bild i alla fall är att de inte är fria. De har inte gått igenom det här andliga uppvaknandet som många andra mystiker och helt vanliga människor har gjort. För då får man ett annat typ av ansiktsuttryck generellt, skulle jag säga. Och nu är jag inne och tittar på en snubbe som heter Ramana Maharshi. Ramana Maharshi är, eller var, en indisk guru som var, ja, men också kanske känd för att vara lugn. Så kanske inte bästa exemplet, men när man tittar på honom, och han är klart äldre än vad både Jordan Peterson, Sam Harris, David Icke, nu har jag bara tagit killar där, men vi kan hitta kanske Hillary Clinton, ska se om jag kan dra upp en bild på henne. Han är i alla fall äldre än alla dem. Och när man tittar på honom så har han mycket mindre av en bekymmersrynka. Det kan ju också vara, jag menar igen, vilken typ av bild man tar. Man kanske skulle kunna fånga honom med en bekymmersrynka vid något tillfälle. Men om man ser på honom så ser man att han är avslappnad. Han är avslappnad i sina ögon och han är avslappnad i sina anletsdrag. Faktum är att han ofta pratar om det uppvakna tillståndet, att det kan liknas vid drömlös sömn. Alltså djupsömn på natten. Och djupsömn på natten är ju, ja, men hur ser någon ut då? När de sover på natten. Framförallt när de är i djup, i drömlös sömn. Ja, de ser avslappnade ut. De ser ut att vara i frid, vilket de är då enligt Ramana Maharshi, för då är de i formlöshet, i tomhet. Det finns inget ego där. Det här egot, eller bekymrade jaget, identifikationen med de här idéerna om hur världen är fel och dålig, försvinner med det jaget, med de tankarna. Och vi drömmer inte heller, för i drömmar kan vi också vara stressade och oroliga, för då är vi identifierade med en annan typ av problem och en annan typ av kropp, drömkroppen på natten, och så är vi kanske glada eller ledsna där, eller bekymrade till och med. Då, jag vet inte om man rynkar på ögonbrynen på det sättet på natten, men vi är i alla fall inte avslappnade på samma sätt. Men i drömlös sömn, i formlösheten, det kausala tillståndet i hinduismen, så är det faktiskt så. Då är vi i total frid, fridfulla. För det finns ingenting där. Bara, enligt Ramana Maharshi då, kanske vårt naturliga själv, eller vårt ursprungliga själv, det stora självet, stora jaget. Vad vi var, vad vi är innan inkarnation då, eller innan identifikation. Innan identifikation, varken med den subtila drömkroppen eller den fysiska kroppen i det vanliga vakna tillståndet. Och när vi går igenom den här andliga processen och den här andliga uppvaknandet, så är idén då att vi tar det drömlösa, formlösa tillståndet, både det tillståndet, och med det kommer också en avslappning även i våra andlighetsdrag då, i fejan helt enkelt, som gör att vi slappnar av där också. Vi är i det tillståndet fast vi är vakna. Vi tar med oss djup drömlös sömn in i det vakna tillståndet. Och igenom det, ja, för tredje gången nu, så slappnar vi av. Så är vi i frid. Så har identifikationen i åtminstone någon utsträckning släppt. Ramana Maharshis vardag var ju så. Han var medveten genom alla tillstånden, vaken och dröm och drömlös sömn. Och hade dem med sig också, hur man nu ska uttrycka det, i det vakna tillståndet. Så det är en förklaring då till att han inte har den här bekymmersrynkan. Anledningen till att han inte har bekymmersrynkan är för att han inte är bekymrad. Och anledningen till att han inte är bekymrad är för att han är i frid. Anledningen till att han är i frid är för att han har vaknat upp. Han har insett sin sanna natur. Han tror inte längre på idéerna som hans sinne, eller i moderna termer hjärna, berättar för honom. Han har blivit fri från lidande, fri från bekymmer. Jag kommer att tänka på Jim Carrey också, som är ganska rolig, för han fick frågan, eller han sa att han hade kontemplerat det här med varför han överhuvudtaget höll på med komik. Varför gör han det? Varför gör han det helt enkelt? Och han har olika skäl till det. Ett var för att hjälpa sin mamma, för att hon var deprimerad, och då gjorde han, vad säger man, uppträdanden för henne. Han satt på sitt rum, kontemplerade livet och gjorde sketcher också som han sen spelade upp för henne för att göra henne glad. Men han funderade också på vad är det folk vill ha. Så när han var känd och folk började komma till honom, så sa han så här, men vad är det människor vill ha egentligen? Varför kommer de och tittar på stand-up eller på den här typen av humor då? Och en kväll eller en natt, vad det var, så kom det till honom att de vill bli bekymmersfria. De vill bli fria från bekymmer. Det är hela anledningen till att de kommer att titta på honom. Och det är det som är hans jobb. Hans jobb är att göra dem bekymmersfria. Och det är kul att han har, Jim Carrey då, både den här andliga sidan som han är djupt intresserad av, ja men, universum, livets existens, om man ska säga, ur ett spirituellt plan, andlig plan, men också den här humorn, som båda från två olika håll, om man ska säga, båda gör den ju fria från lidande, för när vi skrattar så är vi fria från lidande, åtminstone i den stunden. När vi åker fritt fall så är vi också fria från lidande, åtminstone i den stunden. Och när, ja men, om någon snubblar till på ett roligt sätt, eller någon pruttar, sådana där enkla grejer, så skrattar folk till, och då ser vi i den stunden så är de inte bekymrade. Så om någon säger ett roligt skämt, såg Jordan Peterson på hos Theo Von, en komiker då, som fick Jordan Peterson att skratta många gånger. Och då var han i frid vid några tillfällen, men sen går han snabbt ofta tillbaka till det här modus operandi, bekymmerslucken. Och men det här är inte en kritik av dem, det är bara en kritik av den typen av förebild för om vi är ute efter att bli fria från lidande då. Om vi vill bli fria, om vi vill må bra helt enkelt. För ingen av dem mår, tror jag, ja, man ska inte säga för mycket, men Jordan Peterson har ju haft massa hälsoproblem så, och depression och beroende av smärtstillande olika grejer och allt möjligt. Så han har ju mått fysiskt och på olika sätt psykiskt dåligt under lång tid. Så jag vet ju inte, såklart, det här är bara spekulationer, men Ramana Maharshi ser ut att må bättre. En annan jag har här som jag tagit upp är Gangaji, en kvinnlig andlig lärare. Igen, det kan ju vara att hon kanske skulle ha någon bekymmersrynka på andra bilder, men hon ser också bara ut att vara i frid. Hon ser ut att må bra. Hon är glad och hon skrattar och hon mår bra. Så vill jag ha det. Jag är inte intresserad av att sitta. Jag ägnade många år att försöka förstå mig på saker. Och det kan ju vara vägen. Vi har alla vår egen väg. Men någonstans så kommer man inte vidare med det. Egentligen med den tänkande banan, eller förstå sig på, eller vara i opposition. Man kan göra både och. Man kan å ena sidan söka frid på det sättet som, man behöver inte ens prata om andlighet egentligen, utan bara vakna upp ifrån drömmen av, eller illusionen av jaget. Det behöver vi inte kalla för andligt ens. Det beror helt på hur man identifierar. Man definierar andlighet. Men att se igenom att de tankar som vi har inte är sanning med stort S, om man ska uttrycka det, utan det är bara tankar. Och när vi tror på dem, när vi tror på tankarna, när vi tror på känslorna, så mår vi dåligt. Det är så enkelt om vi tänker att någon är otrogen mot oss, eller att någon är, vill oss illa, eller att någon, något hemskt har hänt i världen. Eller som David Icke, att vi tror att ja, men människor, ja, det finns massa onda krafter runt i världen som vill kuva människor på olika sätt. Och det finns de här konspirationerna då som igenom som de gör det. Och det igen då kan vara sant. Men hur mår vi om vi lever så som han gör med det trosystemet? Det är inte allt såklart. Man kan ha de idéerna och fortfarande vara i frid. Så det är inte det är två saker. Så när David Icke vaknar upp och har det här typen av uppvaknande då, som det finns ju olika typer. Man kan prata om vakna upp till konspirationerna som han pratar om. Man kan också ha det här att vakna upp lite mer till ett intergalaktiskt, ja, men det här med interdimensionella varelser, den typen av subtila världen kan vi också vakna upp till och se att oj, den finns också, den är sann, och de här onda krafterna finns där också, exempelvis, och goda krafterna. Men det som Ramana Maharshi pratar om, det som Gangaji pratar om, är inte den typen av uppvaknande, utan det är att vakna upp från allt det. Vakna upp både från konspirationerna i den fysiska världen och de, vad heter det, korruption eller negativa saker i den andliga världen, eller subtila världen, vad vi ska kalla det. Också vakna upp från illusionen om ett jag. Vakna upp från illusionen om vårt eget sinne, våra egna tankar, allting. Precis som om vi en dröm inser att det är en dröm. Blir vi fullt medvetna om att det är en dröm, inte som en idé utan som en direkt upplevelse, så släpper mycket av spänningarna vi har om vi inte längre tror på det. Så när David Icke då vaknar upp ifrån även sina egna teorier, även idén om sig själv överhuvudtaget av David Icke, så kommer han sannolikt att se mer avslappnad ut, tror jag. Jag tror att han kommer se mer avslappnad ut. Jag tror Jordan Peterson också kommer se mer avslappnad ut. De kommer se mer ut så som Ramana Maharshi ser ut och som Gangaji ser ut. Ja, men det var, ska se, fundera i mitt lilla huvud här om det var något mer. Nej, men frid, det är friden som jag söker i alla fall. Det är frid som de spirituella traditionerna, de mystika traditionerna, även moderna mystiker eller non-duality lärare eller andra pratar om. Notera att de aldrig pratar om världen, problem i världen. Det kan man göra också. Det har bara ingenting med det att göra. Uppvaknande har ingenting med vad som händer i världen att göra. Vi vaknar upp från det som händer i världen. Sen kan vi såklart agera också. Vi kan agera på saker i världen. Vi kan agera på problem i världen och prata om det. Och vi kan bitvis också såklart bli arga, så som jag nämnde tidigare, med, som Jesus blev arg och som andra blev arga. Man får såklart gå omkring och vara kroniskt sur hela tiden och vara bekymrad dygnet runt. Både i vaknat tillståndet och i drömtillståndet. I djup sömn kan vi inte vara det, eftersom då släpper allting och jaget och egot försvinner helt. Men i övrigt, fine, kör på. Var och en har ju sin egen väg. Det är bara att min bild är att vägen till frihet inte går, snarare att den går igenom att vakna upp, helt enkelt. På det sättet jag beskrev nu, vakna upp till sin sanna identitet då, som vissa traditioner kallar det, eller till icke-jaget, till det som är just nu, till den här stunden, till det som går bortom, det som är bortom nu och då och sen, det som är bortom upp och ner, jag och du, det som är bortom det vi kan förstå. Och när vi är i det, beblandar oss med det, så infinner sig då den här friden. Och vi blir frigjorda, kanske för en stund, kanske för en längre stund, kanske att vi får det som ett mer permanent tillstånd, eller åtminstone en utgångspunkt som vi alltid har tillgång till så länge vi bara noterar det ungefär. Likt hur vi kan notera att vi har en hand. Tänker inte på det hela tiden, men så fort vi lägger uppmärksamheten på det så märker vi att den är där. Eller att vi har ett medvetande. Vi tänker inte på att vi är medvetna hela tiden. Vi går inte omkring som Eckhart Tolle och bara the power now hela tiden. Men den andliga träningen, meditation, är väldigt mycket att uppmärksamma just det. För att se vad är det för någonting egentligen. Vad är det som är medvetet hela tiden? Vad är det som är bestående genom alla de här olika tillstånden? Både i vardagen såväl som i drömsömn och djupsömn. Vad är det som är bestående, som aldrig försvinner? Som det menar de är, det är det som är vår sanna natur. Och ju mer vi kan bekanta oss med oss själva, vara oss själva och sen släppa det bara vara, desto mer frihet. Okej, det var det jag hade. Tack så mycket. På återseende.